Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Paret Churchill, föräldrarna, de stannade ofta uppe då i det här förstärkta annexet på jordytan, alltså även under bombattackerna. Eller så övernattade de på den då avstängda tunnelbanestationen Down Street i närheten. För där var då både komforten och inte minst maten av en väsentligt högre klass än i då regeringsbunkern. Så här fanns det ett utmärkt vinförråd, det fanns en alldeles utmärkt toalett tydligen då, och så fanns det också möjlighet att ta ett karbad. Och det var ju något som Churchill normalt gjorde ungefär 2 gånger om dagen, om omständigheterna så tillät.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Olle, hallå!
Hallå Andreas!
Törs jag ställa en lite halvpersonlig fråga?
Det tror jag säkert.
En sån här varm och ljuvlig försommardag, då jag till och med har på mig min egen Beppe-hatt, då drömmer man sig gärna lite framåt i tiden till den annalkande semestern, intressant.
Absolut.
Vad har du för planer för sommaren?
Jag ska faktiskt ut och tågluffa med min son. Vi var ute förra sommaren och fick mer smak. Vi ska åka i sommar också. Vi ska ut i 3 veckor. Vi ska åka bland annat Polen. Vi ska åka ner till Italien. Höjdpunkten blir nog att vi ska gå på opera i Verona den 21 juli och se Aida i amfiteatern. Så det är min sommarsemester.
Är det några historiska slagfält eller historiska monument ni ska uppleva på vägen?
Ja, vi ska stanna till i Krakow, så vi åker säkert ut till Auschwitz. Och vi ska också börja resan i Gdansk, och då åker vi ut till Västerplatte där kriget började.
Okej, så det blir lite dark tourism, som man säger.
Lite så dark tourism, ja, precis.
Ja, själv ska jag ju upp till Umeå. Jag åker upp med klanen så här varannan sommar och hälsar på den svenska delen av min då, vad ska man säga, interskandinaviska klan. Så det blir ett stillsamt stugliv i Umeå kommun, men också då en liten tur till fjällen. Jag har bokat stuga längs Kungsleden. Vår yngsta faktiskt fyllt 10, så nu börjar det vara realistiskt att testa Kungsleden. Vi har varit på något som heter Drottningleden för några år sedan då, den är lite softare. Där kan man typ möta folk med barnvagnar. Okay. även om det är i fjällvärlden. Men nu ska vi köra. Nu blir det lite mer så äkta vara, hoppas jag.
Inga slagfält, Sävar, Ratan?
Nej, jag tror faktiskt inte att jag hinner med det. Och min fru har kanske inte de intressena på samma sätt som jag har. Men annars är det väldigt bra idé. Jag får fundera lite grann på det. Jag kanske kan smussla in det på något sätt.
Alla är vi då och då drabbade av en oförstående omgivning.
Precis, men man kan ju använda något annat då som alibi kanske. Plötsligt är vi bara i Ratan. Men Olle, det vi ska prata om idag, det är då ett ganska förträffligt semestermål om man då gillar historia. Vi ska även prata om en stor och osedvanligt och välbevarad bunker från andra världskriget. Och här är det då inte en mörk och otrevlig bunker av den typ som vi snackade om för några avsnitt sedan, då vi hade då Hitlers sista tid på tallriken. Nu ska vi prata om en relativt färgglad och nästan lite mysig bunker som jag då besökte för några år sedan då jag befann mig i London på en slags tjänsteresa. Och när jag tänker tillbaka på den här museiupplevelsen, som är faktiskt då rätt så extraordinär, så händer det då ofta att mina tankar då irrar vidare till de första raderna i Bilbo, en Hobbits äventyr av J.R.R. Tolkien. Alltså de första orden är ju väldigt märgfulla på engelska. In a hole in the ground there lived a hobbit. Och så fortsätter då i den svenska översättningen med att det här var ju inte en otäck och smutsig och fuktig håla. Det här är lite komprimerat då, men alltså det här var ju då en hobbithåla. Alltså var den hemtrevlig. Nu är det möjligt då att jag överdriver i det här. Och jag är faktiskt väldigt, väldigt svag för brittisk kultur och brittisk historia och brittisk humor och brittisk fantasy och så. Och det kommer ju definitivt att färga av sig i det här avsnittet. Men det här som vi ska prata om idag, det är definitivt en jordhåla av en då helt annan karaktär än den där mörka och gravkammarliknande fyrerbunken som vi pratade om här om månaden. Och som man inte ens kan besöka längre, för den existerar inte längre. Men Olle, håll i dig nu, för nu förflyttar vi oss till regeringskvarteren i Whitehall i centrala London. Närmare bestämt till number 10, nummer 10, alltså 10 Downing Street, där den brittiska premiärministern ju har sitt residens. Det är den 14 oktober 1940 och Storbritanniens premiärminister heter Winston Churchill, som vid det här laget då är 65 år fyllda. Det är relativt sent på kvällen när vi tittar förbi och premiärministern, han sitter och avnjuter en god middag med sin älskvärda hustru Clementine, eller Clemmy som hon kallades, i den del av number 10 som brukar kallas för The Garden Rooms. Jag vet faktiskt inte vad som serverades den här kvällen, men jag utgår från att det var ganska välsmakande och ganska väl tilltaget. Alltså, för precis då som hobbiterna, de fantastiska hobbiterna i Tolkiens böcker, så hade ju Churchill ett ganska välutvecklat sinne då för livets goda. Alltså det var god mat, goda cigarrer och god dryckjom. Alltså han var ju till exempel då väldigt förtjust i champagne. Favoritmärket hette Paul Roger, eller Paul Roger på västerbottniska. Och det var väl inte då ovanligt att dagens första glas med bubbel intogs i samband med att han rakade sig på morgonen. Det har jag läst i den här fantastiska biografin över Churchill som Bengt Liljegren har skrivit. Eller jag kommer inte ihåg om det var den eller någon annan. Men det är en otroligt härlig detalj tycker jag. Så när makarna Churchill sitter här den 14 oktober 1940 och småpratar och slamrar med besticken, så är det säkert både ett exklusivt vin, en härligt gräddig sås och en välskuren stek eller något annat som ligger där på middagsbordet. Men den här mysiga måltiden då, den avbryts väldigt plötsligt då av några kraftiga smällar som får fönsterrutorna att skallra på hela byggnaden. Det låter faktiskt som bomber. Stora, tunga och kraftiga bomber som exploderar i, eller åtminstone väldigt nära regeringskvarteren. Alltså på eller i närheten av Downing Street. Och makarna Churchill, de sitter först då väldigt, väldigt tysta. Ser varandra i ögonen. Sen reser sig Winston Churchill och skyndar sig ut i det angränsande köket, där han då beordrar kökspersonalen att omedelbart söka skydd i det väldigt stora luftskyddsrum, eller air shelter, som några år tidigare då har byggts i trädgården till nummer 10, alltså då under Neville Chamberlains tid som premiärminister. Efter detta återgår makarna Churchill till sin gemensamma måltid, men sen kommer då nästa smäll, och den beskrivs så här i Churchills egna memoarer som heter, jag tror den heter The Finest Hour. Jag satte mig till bords igen, men efter ungefär 3 minuter så hördes en väldigt hög smäll, nära den här gången. Och vi kände en våldsam skakning som skvallrade om att byggnaden hade träffats av en bomb. Min livvakt, och här, det här har jag översatt själv, det står faktiskt My Detective i originalet. Och det är väl då någon polis som har gjort om till livvakt. Min livvakt, eller min detektiv, kom in i rummet och sa att skadorna var avsevärda. Köket, pentryt och kontorslokalerna i finansdepartementet var fullständigt ödelagda. Slutcitat.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det var så köket då på 10 Downing Street som var totalförstört. Men Churchill hade ju då lyckligtvis lyckats få iväg personalen till det här luftskyddsrummet bara några minuter då före själva bombnedslaget. Däremot var det då 3 regeringstjänstemän som dog i grannkåken, number 11, nummer 11, där finansministern hade sitt residens. Så den här bomben då, som störde makarna Churchill, den hade slagit ner i finansdepartementets trädgård på den stora gräsmattan. Bara några meter från nummer 10 och stora delar då av nummer 11 totalförstördes då i explosionen. Så efter det här så bestämdes det, kanske då föga förvånande, att Churchill och hans närmaste måste då, att de måste flytta till en säkrare bostad. Så Winston Churchill, Clementine Churchill och deras yngsta dotter som fortfarande var hemmaboende, hon var 18 1940, de fick då istället en våning i den byggnad som i normala fall huserade det brittiska handelsdepartementet, som låg då några hundra meter från nummer 10, alltså mitt här i regeringskvarteren vid Big Ben, Westminster Abbey och allt det här. Och det här började nu kallas då för nummer 10-annexet, the number 10 annex. Och den här byggnaden, den förstärktes med järnbalkar och fönsterluckor av stål och sandsäckar och allt sånt där som vi förknippar med den här typen av, vad ska man säga, åtgärder. Men det var framförallt källaren då som skulle sörja för premiärministerns säkerhet under då de egentliga bombräderna. För här hade man då redan före andra världskriget börjat bygga ut det ytterligt komplexa underjordiska regeringskvarter som benämndes Cabinet War Rooms, men som för eftervärlden då har blivit känt som Churchill War Rooms. Och det är liksom, det är den här platsen vi ska prata om idag, Ola, det jag tänkte. Alltså vi ska prata om The Churchill War Rooms och lite andra typer då av luftskyddsrum eller air shelters som användes då i London under andra världskriget. Och jag känner nu när jag säger det här att det här är ju ett kusligt dagsaktuellt tema. Alltså vi har ju nämligen dagligen om ryska bombattacker mot Kiev och andra delar av Ukraina. Så det finns en obehaglig bakgrund till allt det här av nutidskaraktär. Det bör vi komma ihåg när vi sitter här och uttalar oss glatt och fryntligt om hur britterna hanterade den här situationen under andra världskriget. Kom ihåg detta, kära lyssnare, och även jag själv, Andreas, medan jag berättar. Men alltså Olle, innan vi då tar på oss våra siren suits, som de kallades, det var en slags overaller som faktiskt designades av Winston Churchill själv, som man skulle dra på sig om man då ville kunna kravla ner under jorden utan att förstöra söndagskostymen. Innan vi tar på oss våra egna siren suits och kravlar ner i den brittiska underjorden så måste vi kanske klargöra var de här bomberna kommer från egentligen. Så Olle, kan du hjälpa mig och lyssnarna att få lite koll på det här med blitzen?
Ja, de här massbombningarna av Storbritannien kallar man ju då för blitzen, och det är ju ett uttryck som den brittiska pressen lite så skämtsamt myntar för att beskriva de här bombattackerna. Men vi kan väl börja med att konstatera att den här blitzen och de här bombningarna av Storbritannien egentligen var någon slags nödlösning för tyskarna, för att den ursprungliga planen var egentligen att Storbritannien skulle invaderas genom en massiv landstigning från sjövägen. Tyskarna hade ju många klatschiga kodnamn på sina militära operationer under kriget. Och den här heter ju Operation Seelöwe, Operation Sjölejon. Och planerna kommer till och efter det att Frankrike kapitulerat i juli 1940. Men om den här Operation Seelöwe skulle kunna förverkligas så krävdes det att det tyska flygvapnet skulle kunna slå ut det brittiska flygvapnet. Och det har ju också Hermann Göring, den tyske luftwaffechefen, förklarat för Hitler att det ska han minsann kunna ordna. Det ska inte vara några problem.
På fyra dagar,
just det. Ja. Han hade mycket höga tankar om sig själv och uppenbarligen också om sitt flygvapen här. För att så blir det ju inte. Utan istället så inträffar ju det som vi känner som The Battle of Britain, slaget om Storbritannien. Som då är en strid på liv och död mellan The Royal Air Force, det brittiska flygvapnet, och det tyska Luftwaffe. Och det handlar ju då om herraväldet i luften som då var nödvändigt för att tyskarna skulle kunna genomföra den här landstigningsoperationen. Men den misslyckas. Striden pågår mellan juli och oktober 1940. Men tyskarna misslyckas och förlorar ju väldigt många flygplan. Och det är ju det här som ligger bakom det här kända Churchill-citatet när han tackar de brittiska stridsflygarna för sin insats genom orden: aldrig få ha så många, britterna, haft så få, de brittiska stridsflygarna, att tacka för så mycket, räddandet av Storbritannien.
Vilken jädra citatmaskin han var alltså.
Ja, han är helt makalös på det. Så alltså istället så bestämmer sig tyskarna för att Storbritannien ska bombas till underkastelsen. Och det är ju det som är målet med de här massiva flygbombningarna som inleds i september, den 7 september 1940, då 600 tyska bombplan flyger in över London och släpper bomber. Och det är då det här som kallas för Blitzen.
Som alltså egentligen är en slags plan B, kan man nog säga.
Det är ett plan B, ja, precis. Det här var inte alls huvudalternativet, utan det här var man tvungen att göra eftersom operation C-löve inte skulle kunna genomföras. Och den här Blitzen skördar ju mängder med människoliv, förstör oerhört mycket infrastruktur. Bara då efter några månader, i december 1940, så har man alltså haft tiotusentals döda och svårt skadade. Och Blitzen pågår sedan ända vägen fram till i maj 1941. Man får väl tänka sig att det är planerna inför den stundande invasionen av Sovjetunionen kanske som gör att bombningarna upphör. Men det är ju förfärliga liksom scener som utspelas i London, till exempel då i slutet på december, 29 december 1940, där tyskarna släpper 100 000 brandbomber över staden. 100 000 brandbomber.
Och
man kallar ju
ibland
det här för The Second Great Fire of London, med då en anspelning på The First Great Fire of London, som var den stora stadsbranden 1666, som mer eller mindre förintade staden.
Precis. Och det är här som då, det är ju faktiskt en brandbomb som går rakt genom taket på den här ikoniska St. Paul's Cathedral. Jag tror det är 19 kyrkor som totalförstörs i London under bara den bombräden. Men just St. Paul's överlever faktiskt då, tack vare då en massiv brandsläckningsinsats som beordras av Churchill själv, eftersom han då har sagt att han minns liksom det symboliska värdet i att behålla St. Paul intakt som ett tecken då på ett förkroppsligande kanske då närmast av liksom den brittiska motståndskraften. Han säger liksom att St. Paul must be saved at all costs.
Och man kan väl lägga till här att även då om Blitzen upphörde då i maj 41, så fortsätter ju terrorbombningarna senare under kriget. Ja, framförallt då efter då de allierades invasion av Frankrike, alltså det dagen 6 juni 1944. Därför att från och med 44 så börjar tyskarna genomföra attacker med robotar eller raketer mot Storbritannien. Men raketen heter ju V1 och V2, där V1 står för Vergeltungswaffen, alltså vedergällningsvapen. Jag kan bara säga också, de här var ju inte alldeles träffsäkra. När jag jobbade på turistbyrå i Oskarshamn på 80-talet, så fanns det ett ställe som heter Bäckebo söder om Oskarshamn, i närheten av Kalmar, där den här byns stora sedvärdhet var en krater från en V1, eller om det var en V2, som hade förirrat sig och tagit fel på Bäckebo och London.
Aj då.
Men den här bombkratern var en stor sedvärdhet som var skyltad och så.
Humoristiskt på något sätt, men alltså fullständigt livsfarligt naturligtvis.
Absolut.
Men jag tror det lär nog ha varit en V2, kan jag missa. För det var framför att V2-arna var väl ökända för att de var ju fullständigt livsfarliga naturligtvis. De hade en otrolig sprängkraft, men de var verkligen inte ett precisionsvapen. De hittade sällan av sina mål, lyckligtvis. Men skapade naturligtvis ändå för otroligt mycket död och ödeläggelse.
Alltså, men det handlar om tusentals engelsmän som dör i de här attackerna med V1 och V2-or.
Ja, precis. Jag tror liksom bara i V1-attackerna så var det ungefär 5 000 människor i London som dog under den här tiden. Men Olle, det här är ju förskräckligt, verkligen. Men alltså, Londonborna var ju inte helt oförberedda på de här flygbombningarna. Alltså, vi har ju tidigare snackat om den här första blitzen under första världskriget, och tyskarna använde luftskepp eller zeppelinare då till att sprida död och ödeläggelse, och inte minst då skräck och terror på den brittiska hemmafronten, för zeppelinarna var inte så himla effektiva jämfört med tyska, med andra världskrigets stucka bombare. Men redan då hade ju då Londonborna lärt sig, alltså under första världskriget, då lärde de sig då att söka skydd i tunnelbanestationer, källare och på andra underjordiska platser. Under mellankrigstiden på 20-talet så nedsattes det då någon slags Air Raid Commission, alltså lufträddskommission, för att förstärka då motståndskraften i Storbritannien mot terrorbombningar från ovan. Och som jag förstår saker så hade man då ganska utmärkta idéer om att man skulle bygga något sådär rikstäckande skyddsrumssystem. Men det praktiska genomförandet drog ut på tiden, bland annat på grund av att det fanns någon slags inneboende konflikt mellan de här idéerna att hålla människorna under jorden, för att skydda dem mot bomber. Det kolliderade då med idén att man då ibland måste hålla dem ovan jord för att skydda dem mot gasattacker. Alltså det fanns en slags inneboende konflikter som var svårt. Det var svårt att lösa det dilemmat. Så det var först då efter Münchenkrisen 38 som man kom igång på allvar då med det praktiska luftskyddsarbetet. Alltså efter Münchenkrisen 38 var det svårt också för den brittiska regeringen att ignorera det växande militära hotet från Nazityskland. Och då 38 då började man bland annat konstruera så kallade Anderson-skyddsrum som delades ut till allmänheten av den brittiska staten. Alltså det var en slags byggsatser då som var gratis för brittiska låginkomsttagare. Och över 2 miljoner brittiska hem hade såna här Anderson-skyddsrum under kriget. Och då fick sitt namn då efter en brittisk inrikesminister, John Anderson. Och det var som sagt, det var nästan som en slags, jag vet inte, så här lekstugor då, av korrugerad plåt som grävdes ner till hälften i trädgården och så täckte man dem med jord. De hade plats för 6 personer, de största, och var visst ganska robusta, men kunde inte klara en direktträff. Däremot så skyddade de mot, på ett väldigt bra sätt då, mot splitter och eldstormar och annat elände som kunde komma flygande genom luften under de här tyska bombräderna. Däremot var de här Anderson-skydden inte speciellt bekväma. De var kalla och fuktiga och de hade inget så här stuprörssystem, alltså ingen avrinning för regnvatten, så det kunde bli väldigt, väldigt vått och det regnade som bekant ganska ofta i Storbritannien. Så därför var det många Londonbor som valde att istället söka sig till de här gemensamma skyddsrummen, så här offentliga skyddsrum, när då de här luftlarmssirenerna då började skräna. Jag tror Churchill kallade dem för Banshee-sirener, Banshee Sirens, efter de här vrålande irländska spökena. Och under blixten så kunde man höra de här närmast dagligen, eller faktiskt dagligen. Och det var då inte minst de brittiska tunnelbanestationerna som man sökte sig till. Alltså vi är ju ganska många som har sett de här bilderna. Jag är säker på att du har sett det. Både bilder och tv-serier som Foyle's War. Det ser man så här, pensionärer, barn, kvinnor och så vidare som sitter inlindade i filtar på Elephant and Castle eller någon annan så här ikonisk London tunnelbanestation och dricker te ur termos, löser korsord, läser tidningen eller småsnackar eller försöker sova. Jag tror att omkring 170 000 människor bodde närmast på olika tunnelbanestationer under blitzen. Alltså det var ju alltså de här 3 kvartalen då blitzen, den första fasen av blitzen pågick. Och vissa av de här stationerna byggdes ut till regelrätta deep level shelters. Alltså man grävde då ut särskilda skyddsrum under själva stationerna. Men det var då inte alla tunnelbanestationer som var tillräckligt djupt belägna då för att klara en direktträff. Till exempel var det en bomb som då gick rakt genom taket till tunnelbanestationen Balham i södra London den 14 oktober 1940. Alltså samma dag som makarna Churchill satte åt sin middag och då Downing Street blev bombat. Den dagen var det en tunnelbanestation som blev totalförstörd av en bomb. Och då dog då, jag menar, 60 och 70 civilister som hade sökt skydd där i mörkret.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men Olle, det här är förskräckliga historier. Men alltså, hur var det nu med Churchill och hans underjordiska gömställe? Det var det vi skulle prata om egentligen. När började man bygga ut luftskyddsrummen för den brittiska regeringen?
Det är ju så att precis efter andra, eller efter första världskriget, så har man ju, tar man ju fram planer då för hur man ska skydda regeringen i händelse av ett krig. Och den ursprungliga planen går ju ut på att regeringen ska evakueras från huvudstaden, i det här fallet London då, i händelse av luftanfall. Och det var ju samma idé som man hade i flera andra länder, däribland Sverige. Men, det här är ju ett stort men då. Man var inte helt säker på ändå att det här var den bästa idén, utan man kom till sist fram till att det bästa är ändå om regeringen stannar i huvudstaden. Dels för att man inte vill att den brittiska allmänheten skulle känna sig övergiven, att ledarna har svikit sitt folk, satt sig själva i säkerhet och lämnat folket till lågorna av brandbomber och dylikt. Och det andra var att man förmodligen inte skulle hinna evakuera. Det fanns liksom en praktisk anledning till att det går inte, för att luftattackerna kommer så hastigt att det finns ingen möjlighet. Och då är det bättre att man bygger ut ett fungerande skydd istället i huvudstaden. Och det är väl det som man ska se som kontexten med den här Churchill-bunken, The Cabinet War Room i.
Mm. Ja, precis. Och det är ju ganska sent då. Det är ju, även i det fallet är det ju där Münchenkrisen 38 som blir liksom katalysatorn. Alltså då bygger man ju då dels ett särskilt luftskyddsrum för premiärministern då i trädgården till nummer 10. Och så behöver man skapa det här då underjordiska regeringshögkvarteret under handelsdepartementet, alltså The Cabinet War Rooms. Man gräver ut källaren och gör källaren då ännu djupare. Man förstärker den här byggnaden med ståldörrar. Källaren får snart ett extra tak som består av ett 5 meter tjockt betongskal då, som kallas The Slab. Jag tror även den täcker väggarna. Och sen fyller man allt det här då med det allra senaste inom tele- och radiokommunikation, för man inser att det är liksom härifrån, från underjorden, som kriget kommer att styras när kriget kommer. Och hela den här härligheten, eller vad man ska säga, stod då färdig för användning den 27 augusti 1939, alltså en knapp vecka före andra världskrigets utbrott. Och redan då började de här lokalerna att intas då av olika civila och militära tjänstemän. Här var det ju full aktivitet under veckans alla dagar, alltså dygnet runt, från slutet av augusti 1939 fram till den 16 augusti 1945, alltså efter då Japans kapitulation och, vad ska man säga, den globala avslutningen på andra världskriget. Och i början av kriget så användes inte då själva regeringen bunker särskilt ofta. Det var mer tjänstemän som var där och sprang och förberedde och hade sig. Men under Churchills tid som premiärminister, alltså från maj 1940 under hela kriget då, så hölls inte mindre än 115 regeringssammanträden i mörkret under handelsdepartementet. Det här satt alltså Churchill, Clement Attlee, Anthony Eden och liksom resten av den här ganska tajta brittiska samlingsregeringen, som ju kallas The War Cabinet på engelska. Och de driftade ju allt från evakueringen vid Dunkirk, slaget om Storbritannien, Stalingrad och dagen D, medan då bomberna och raketerna liksom regnade över världen utanför.
Det är inte utan att det hade varit intressant att sitta som en fluga på väggen och lyssna på de här sammanträdena. Det hade varit mycket, mycket intressant.
Precis, alltså det borde ju nästan finnas, tycker man, någon slags ljudinspelning. Det måste vi undersöka.
Ja, i alla fall stenograferade dokument som sen har transkriberats.
Det finns ju definitivt. Definitivt. Men alltså, Olle, jag vet ju att du har aldrig besökt det här fantastiska stället.
Nej, det har jag inte gjort.
Så nu tänker jag ta dig med då på en guidad tur baserad då på mina egna minnen av Churchills War.
Ja, det ser vi fram emot.
Härligt, härligt. Okej. Först och främst vill jag då fastslå att det var och är fortfarande väldigt stort och labyrintiskt. Alltså det är mängder av rum i olika storlekar. Till exempel så fanns det ju då en extra våning, alltså under då regeringens och försvarsledningens lokaler, där tjänstemän, sekreterare, tekniker och så vidare kunde då sova ut mellan de ofta väldigt långa arbetspassen. Alltså om de inte skulle hinna hem då på grund av luftbombningarna. Dessutom så fanns det naturligtvis både matsal och kök och olika typer av förråd där nere. Men de allra viktigaste rummen, som jag tänker presentera dig för alldeles strax, det var då The Cabinet War Room, The Map Room och det topphemliga Transatlantic Phone Room. Men först vill jag då gärna slå fast att Winston Churchill, han faktiskt bara övernattade 3 gånger i sina war rooms. Trots att han faktiskt hade då ett personligt sovrum här nere, som man gör en väldigt stor grej av på museet. Men alltså, både han hade ett sovrum här, frugan Clementine hade ett sovrum. Men som jag har förstått saken var det framförallt då tonårsdottern Mary som använde de här rummen då under bombräden. Hon sov både i pappans och mammans säng ibland. Paret Churchill, föräldrarna, de stannade ofta uppe då i det här förstärkta annexet på jordytan, alltså även under bombattackerna. Eller så övernattade de på den då avstängda tunnelbanestationen Down Street i närheten. För där var då både komforten och inte minst maten av en väsentligt högre klass än i då regeringsbunkern. Det här hade man redan under 30-talet börjat bygga ut så här underjordiska faciliteter då för så här höga järnvägspotentater som arbetade för British Railways. Så här fanns det ett utmärkt vinförråd. Det fanns en alldeles utmärkt toalett tydligen då. Och så fanns det också möjlighet att ta ett karbad. Och det var ju någonting som Churchill normalt gjorde ungefär 2 gånger om dagen. Om omständigheterna så tillät. Men i alla fall, det brittiska regeringskabinettet höll sina sammanträden då i ett rum som kort och gott kallades för The War Cabinet Room. Men enbart då under de allra värsta räderna, för Churchill själv, han ansåg att det var fegt och omanligt att gömma sig under jorden. Han sprang ibland upp på taket av handelsdepartementet tydligen då, så att i rent trots under bombräderna för att liksom peka ut olika typer av flygplanstyper för sina närmaste medarbetare. Han var så jävla, jag vet inte, han skulle spela cocky och kaxig. Han kanske till och med var det genuint, vad vet jag. I alla fall, han var tydligen svår att liksom hålla under jord ibland. Och detta trots att då vid sin första inspektion av de här faciliteterna så ska han då ha sagt då till sina närmaste medarbetare att det här är "This is the room from which I will lead the war." Och det här är ett ganska oansenligt rum faktiskt. Det är mycket mindre än ett vanligt klassrum på Lunds universitet och i den svenska grundskolan. Men det är ganska ljusa färger, väggarna är vita, det är stora röda stålbalkar i taket och ett enormt stort sammanträdesbord som täcker i princip hela rummet. Och här trängdes allt som allt 8 kabinettsministrar då, regeringsministrar, tillsammans då med stabscheferna från flottan, armén och det brittiska flygvapnet. Och naturligtvis också då en handfull särskilda rådgivare av typen då general Ismay, Hastings Pack Ismay, som var då Winston Churchills särskilda militära rådgivare. Ett minst lika viktigt rum som är ännu mer fascinerande att besöka idag, det är då det så kallade kartrummet, som kallas så eftersom då väggarna är täckta av enorma kartor som visar olika krigsskådeplatser under andra världskriget. Där ser man då Atlanten med alla Atlantkonvojerna, man ser Stilla havet, man ser östra Europa från Berlin till Stalingrad, man ser Frankrike, man ser Nordafrika och så vidare och så vidare. Och överallt på de här kartorna så satte det under kriget nålar som visade var olika militära enheter befann sig. Alltså där och då. För det här uppdaterades hela tiden. För det här kartrummet fungerade då faktiskt som den överordnade och förmodligen då allra mest kritiska och avgörande informationscentralen för hela den allierade, eller i alla fall för hela den brittiska krigsansträngningen under andra världskriget. Så förutom då kartor så var rummet, och är fortfarande då, fyllt av telefoner i alla möjliga färger. Det är röda, det är gröna, det är svarta och gräddvita telefoner som alla då var direkt kopplade till olika centrala instanser i den brittiska statsapparaten. Alltså man lyfte på en grön dur så kunde man hamna hos 10 Downing Street till exempel, eller annexet ovanför. Man kunde hamna hos amiralitetet, man kunde hamna hos MI6, MI5, Flight Command och så vidare och så vidare. Och de här telefonerna, de ringde hela tiden. Därför kallades den här uppsättningen av, jag tror att det är 12-15 telefoner. Det kallades för The Beauty Chorus. Och i takt med att det kom in nya underrättelser via telefonerna så ändrades placeringen av de här nålarna på världskartorna då, så att regeringen och de här militära stabscheferna då hela tiden hade en uppdaterad global lägesbild av händelseutvecklingen under kriget. Det tycker jag är skithäftigt. Men nu kommer vi till det häftigaste och mysigaste på något sätt. Det var väldigt mycket som var hemligt här nere. Alltså, hela platsen var ju i sig en statshemlighet. För det var oklart. Trots det här betongskalet som kallades för The Slab så var det oklart om platsen skulle klara då en direktträff. Så det var väldigt viktigt att placeringen inte röjdes för tyskarna. Och så var man ju hela tiden orolig för att tyskarna skulle ställa till med någon form av så här specialinsats mot den brittiska regeringen. En gasattack eller fallskärmssoldater eller något sånt där. Som gick ut bara för att döda Churchill. Men alltså det allra, allra hemligaste i detta topphemliga ställe, det var då ett litet rum som var maskerat som Winston Churchills personliga toalett. Om jag inte missminner mig så är det här rummet placerat ungefär mellan kartrummet och regeringens sammanträdesrum. Alltså det är inte ologiskt om det nu hade varit en toalett. Och dörren har faktiskt en ganska oansenlig dörr som har sånt där toalettlås där det står upptaget på engelska. Jag tror det är occupied eller engaged. Jag kommer inte ihåg vilket av dem.
Det är nästan lite brittisk humor över det.
Det är brittisk humor och väldigt, ja, väldigt listigt. Ja. För det som fanns där inne, det var inte Churchills personliga toa, det var det man sa. Men det som fanns där inne var då världens första egentliga heta linje. Alltså en direkt förbindelse mellan den brittiska premiärministern och den amerikanska presidenten. Alltså Franklin D. Roosevelt under större delen av kriget. Och det här var ju då, det var inte en telefonledning. En transatlantisk telefonkabel kom först på 1950-talet. Så det här var en slags radiokommunikation. Radiotelefoni kallar man det för. Och nu är man kanske lite bekymrad här. Det har vi pratat om tidigare. Är det något som kännetecknar radiokommunikation så är det att den är väldigt lätt att avlyssna eftersom radiomeddelanden skickas ut i alla möjliga riktningar. Har man en antenn så kan närmast vem som helst snappa upp de här signalerna. Men den här kommunikationen var ju scramblad, alltså krypterad på ett väldigt listigt högteknologiskt sätt som konstant vidareutvecklades vid det här Bell Factories i New York. Och alla andra än personerna som satt vid varsin ände med varsin telefonlur, alltså inne på toan, Churchill, eller i ovala kontoret tror jag då, alltså på den amerikanska sidan. De hörde bara knaster och brus och annat obegripligt, alltså konstant sprakande. Så det här var en otroligt högteknologisk kommunikationslinje. Men Olle, idag är ju det här ett museum. Och det blev det redan, närmast redan under slutet av, vad ska man säga, jag tror slutet av 1945, hösten 1945, så började man liksom hålla guidade turer här nere. Till exempel med den här general Ismay som guide. Men det var liksom bara för specialinbjudna gäster och journalister och sådana individer. Men under 1970-talet så övertogs hela det här bunkerkomplexet av det eminenta Imperial War Museum som piffade upp stället, säkrade interiören, och 1984 så kunde då självaste Margaret Thatcher öppna upp det här för allmänheten som ett brittiskt bunkermuseum under namnet Churchill War Rooms. Och jag är då en av de många miljoner lyckligt lottade som har besökt det här stället, som då verkligen är ett slags, det är ett slags tidsmaskin. Inte minst eftersom kapacitet känns så himla intakt. Det känns som om Churchill just precis har lämnat platsen. Kanske sitter han på toan, vad vet jag. Eller så har han gått iväg för att hitta en champagneflaska. Du vet, kallt och gratis. Ett annat odödligt Churchill-citat. Men Olle, nu ska jag inte fråga om ett Churchill-citat. Jag ska fråga om ett favoritmuseum. Har du varit på något museum som också har lyckats förmedla den här känslan av att du kliver rakt in i en svunnen tidsålder?
Jo, men det har jag. Ett som jag tänker på omedelbart är ju Stasi-museet i Berlin på Normannenstrasse i Lichtenberg.
Ja, där har jag också varit.
Ja, som museet betraktat kanske museet inte är så där fascinerande, men den här avdelningen med tjänsterum som finns kvar, och just när man kommer in i sammanträdesrummet och via sammanträdesrummet kommer in i Erich Mielke, Stasi-chefens kontor. Och jag har för mig att när jag var där första gången så hängde en uniformsrock över stolsryggen. Och det var precis som du säger, det är som att Erich Mielke bara var utan, kanske bara var på klå, alltså på toaletten eller någonting sånt, och han skulle snart komma tillbaka igen. Det var en sån där känsla av att
han var på klo.
Det här är en vanlig arbetsdag hos Stasi i slutet på 1980-talet. Det är en av dem, så det har varit på ett mycket otäckt, det är ett atomskyddsrum som ligger under Kurfürstendamm i Berlin. Också man såg hur sinnerikt anordnat allting var ifall det värsta skulle inträffa. Guiden som då var före detta chef för civilförsvaret sa att min uppgift under kalla kriget var inte att rädda liv på människor i händelse av ett kärnvapenkrig. Det var att få dem att tro att de skulle kunna överleva. För det fanns ju inte tillräckligt mycket skyddsrumsplatser. Så man har ju tänkt på det, hur man placerar tittgluggarna när man skulle stänga portarna ytan. Man får stänga ute folk för man skulle slippa se dem i ansiktet, för att slippa möta deras blickar. Hur man kunde fälla ner väggar på olika håll i det här skyddsrummet ifall det skulle uppstå panik någonstans. Allting som var väggfast för att folk inte skulle kunna begå självmord. Alltså, oerhört obehagligt. Och det här stod före det 87, tror jag. Så det var verkligen att kliva in i det farliga 1980-talet.
Usch, vad obehagligt. Så det var närmast en slags, framförallt en slags psykologisk beredskap, kan man säga. Ja, ja. Lite grann som de där duck and cover-övningarna som vi kommer ihåg.
Ungefär som så.
Ja. Du, jättespännande, Olle. Som alltid. Men nu måste vi avsluta.
Ja, trevligt.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Otrevligt ämne, men trevligt snack. Vi
Absolut.
Hörs. Hej, hej.
Det gör vi, Andreas. Ha det så bra.
Samma. Hej, hej.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.